Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C-more sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
Och hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon 5 december. Och mina goda vänner Robin och Jesper är här som alltid. Vilket härligt sätt det är att börja måndagarna tillsammans med er två. Ni ser ju oerhört spänstiga och spirituella ut den här morgonen.
Ja, men det är vi, eller jag och du med. Mm. Jag frågade dig innan och du är också taggad. Det är en, man ser fram emot måndagar. Ja. Det händer ju grejer på helgerna och man sitter och kollar matcher och man säger det där vill jag prata om och det där vill jag prata om och det där vill jag prata om. Det blir lite för mycket, men någonstans så ska vi försöka koka ner det här.
Du förstår nu när jag säger att måndag är veckans bästa dag.
Ja, jag är med dig.
Ni har ju suttit och häcklat mig för det, även när jag inte varit med, så jag är nöjd att ni gjort det.
Jag går mot att jag hör dig, men inte att jag är med dig.
Nej, jag förstår.
Det finns en distinktion där.
Det är ju på något sätt att i det lilla beskriva hela vår relation. Mm. Vi har noterat varandra. Ja. Men inte riktigt, sa vi.
Noterar.
Vi byter ju kanal på YouTube. Så att sök upp fotbollskanalen där, eller fotbollsmorgon, som är vår nya fotbollskanal. Så kan ni vara med där. Och vi kommer bli svinstora där också, så haka på där. Och en grej till, fotbollsmorgon. Vi har startat en insamling för rimliga grejer. Alltså vettiga, viktiga saker. Och det gör vi i samarbete, eller vi har valt att samarbeta med dem utan att de vet om det.
Just.
Amnesty.
Just.
Och deras jobb för mänskliga rättigheter. Under hela fotbolls-VM kommer våran insamling vara aktiv och den kommer vara här uppe i...
QR-kod.
Ja, där, QR-koden. Kom igen nu.
Den bästa koden.
Visst är den där eller är den där?
Där
ja, kom igen.
Andra.
Är den uppe nu eller?
Ja.
Där är den, så. Mm. Och så går ni fram med er telefon och så fotar ni den.
Liten slant.
Så... Så skickar ni in en slant till Amnesty så blir alla jätteglada. Det är en häftig dag. Vi har Jens T. Andersson som dyker upp. Han har ju bestämt sig för att kandidera till att bli ordförande i Svenska fotbollförbundet. Så är det lite med honom där om det. Joel Palvik, PR-människa. Vi ska prata om, för det är rätt många som vinner grejer, typ vinner ett pris. Men vill inte skylta med sponsorn.
Nej. Mbappé är lite i hetluften gällande det. Han vill inte göra
och Ronaldo kväll. Förra mästerskapet. Just det. Vet när han flyttade på Coca-Cola-burkarna.
Blir vi nästan bättre för Coca-Cola?
Alltså, jag tycker att shit vad folk hackar på Ronaldo. Alltså. Är det inte väldigt mycket?
Jo, du gillar honom.
Jag tycker att det är en helt fantastisk fotbollsspelare.
Ja, men det tycker jag också. Och, det tycker jag också. Men,
sen så har han haft lite svårt att gå från att vara... bäst till att vara jävligt bra. Identitetskris där lite grann.
Jag säger, vi pratade om det här på redaktionen innan vi klev in här, jag som är här ganska tidigt.
Ja.
Att det håller ju på att, jag säger inte att det kommer bli så, för det är några hinder på vägen och det är några som är favoriter till att göra annorlunda. Men får vi Argentina mot Portugal i final så är det ju världens genom tiderna hetaste fotbollsmatch.
Ja, och då tycker jag då rensar vi bort. Så det är bara målvakt plus Messi.
Ja,
och målvakt plus Ronaldo. Ja. En mot en. Kör.
Ja, verkligen. Resten är ointressant. Ni andra kommer ändå inte ha vunnit om ni vinner.
Nej,
utan
nej.
Ni kommer
och ingen bryr sig om er.
Nej,
utan det är så här...
23 medaljer
i mål. Ja, exakt.
Nu har ni 90 minuter på att göra er grej.
Då behöver inte Ronaldo tjafsa om vem som gör mål heller. Nej. Utan är det mål så är det ju förmodligen han.
Ja.
För Portugal.
Exakt. Nej, men grejen är det att om man bara ska säga så här hård fakta runt det hela så är ju Messi större. Alltså han har fler titlar, han har gjort fler mål, fler assist och så vidare. Så att jag håller, alltså i min bok så är det ingen snack om saken. Messi är ju en bättre fotbollsspelare. Eller den
tycker jag, det lutar med, jag alltid mot i den tröttsamma diskussionen som jag själv bollar upp ibland och tycker det är kul att diskutera. Men det är ju mitt öga när jag ser dem båda spela fotboll. Och det är att Messi är en bättre fotbollsspelare. Så här tycker jag nu när man ser honom, jag ser honom inte lika ofta längre för jag tittar inte på PSG. Jag tittade betydligt mer när han var i Barca. Han har ju dragit ner lite, det går inte lika snabbt längre. Han har ju anpassat sig till sin nya spelstil på ett väldigt bra sätt.
Den den matchen de gör, ja, alltså om normal utdelning i den matchen så har han ju ett mål och tre assist.
Nej, men han är helt brutal. Alltså jag säger inte, han är inte så mycket sämre. Det säger jag inte, utan han har bara...
Det är rycket
han saknar lite, men han har ju blivit en framspelare. Lautaro Martinez, Martinez som Nannskog säger, han har ganska kämpigt i den här träningen. Han borde gjort 2 mål när han hoppar in, för Messi frispelar ju honom gång på gång.
Men det är ju så att på måndagar så är det ju så härligt att inte nog med att man får träffa er och sitta och prata med er eller ha en relation med er som sitter där hemma också, utan det är ju framförallt att vi alla får en inblick i livet hos Alexander Axén. En fantastisk människa som är före detta fotbollstränare, numera fotbollsexpert. Och han håller till i Örebro. Och innan vi började prata fotboll och sådär så hade vi Martin Bengtsson på besök förra veckan i skuggan av San Siro. Alltså han som blev proffs i Italien. Men PGA, psykisk ohälsa, vände hem och sen så var karriären borta. Han hade lite koll på dig, Alexander Axén. Ni är ju båda ifrån Örebro. En stökig och jobbig resa för hans del. Finns det några lärdomar du har tagit ur en ung, talangfull spelares resa in i fotbollsvärlden som kanske inte blir det alla hade tänkt?
Ja, att elit inte är för alla. Det är den hårda förklaringen. Ja, liksom, det är tråkigt öde för honom, men det är också... haft spelare i mitt lag i Örebro som inte kunde sova borta på bortamatcher. Och ja, då försvinner ju själva idén med allt det här. Och så att det är en tuff värld, och jag har sagt det förut. Man kan vara hur bra som helst, men klarar man inte av det där hårda runt omkring, ja, då går det inte. Det är alldeles för hårt. Det är en hård miljö alltså.
Mm. Jag vet inte om man får säga det jag säger nu, nu är vi liksom framme snart i kvartsfinaler i VM, och jag kan konstatera att det har varit en helt fantastisk VM-turnering. Kommer ni klappa till mig nu? Blir jag cancelad när jag tycker det, eller får man känna och tycka så här?
Klappa till mig för att du lindar in det.
Mm. Ja. Jag tycker precis som du. Jag är så trött på att se agenda innan matcherna. Jag skulle jättegärna vilja se fotbollsprat. Mm. För nu har de sagt allt det där. De hade 12 år på sig att säga någonting. Och så väntar man till en månad innan VM. Och sen ska allting komma. Så ska man stort sett be om ursäkt för att man sänder. Jag är så trött på det där så det finns inte. Mm. Men det är ett jättebra VM. Jätteroligt. Och skrällar och grejer. Och alla de bästa lagen börjar växla upp nu. Så att en kanonturnering.
Ja, och att det spelas under vintern är ju ett vinnande koncept. Det är ju bara så. Och jag älskar ju att kolla fotboll vid den här tidpunkten på året. Men det kan ju vara en tidpunkt när ligorna kanske är lite trötta, när det är lite mycket serielunk. Nu får vi en VM-turnering med så otroligt mycket på spel här nu också när vi kliver in i kvartfinal. Och vi får även, förhoppningsvis då, nu har vi inte haft några skrällar. Jag tycker det är charmigt med vissa skrällar. Men när vi är framme vid kvartfinalen, då vill jag ut med blåbärsländerna. Då vill jag ha riktiga möten, och det ser vi ut att få här.
Alltså grejen är med att det spelas, jag satt ju då i helgen och konstaterade att det här är faktiskt jävligt bra. Mm. Alltså det är ju, man förstår ju nu vinterfolket som sitter då framför vinterstudion, och det är ju ett jättekul program att jobba med, och det är fantastiska sporter och sådana saker. Men grejen är det att folk har ju inget annat att göra. Alltså tvn står ju på väldigt mycket, och sen så blir liksom att man kommer in och går ut ur sändningen. Samma känsla har ju varit, tror jag, rätt många har haft under fotbolls-VM. Att tvn står på. Mm. Sen är det några nördar, typ vi som är här, som kollar på alla matcher. Men det är ganska mysigt, det där ljudet. Det är liksom lite tipsextra ljud som pågår hela tiden i bakgrunden. Fan, underbart.
Ja, men som igår, liksom andra advent. Det är lite glögg och barnen springer runt vid granen. Och så har man liksom Frankrike, Polen på. Ja. Och Mbappé bara kör. Alltså, det är helt underbart. Det ser jag att Axén, han är igång med julpyntet där också. Han njuter ju också till full.
Och åkte julpyntet upp samtidigt som du hade VM på i bakgrunden? Axén.
Jag hör inte honom.
Nej. Vad har hänt med Axén? Är det uppkopplingen?
Mm. Jag borde dra arbetarnas lans och säga att det är väldigt många som försvarar att det spelas på vintern, och det gör jag också för att jag kan se matcherna. Mm. Barn och folk som har vanliga jobb, det är ju sämre för dem. Det ska vi komma ihåg.
Ja,
att många av dem som uttalar sig har ju möjlighet att se alla matcher. Alltså jag ser syskonbarn som kan se en match när de får se 4 matcher om dagen. Mm. Det är ju synd om man går i skolan.
Ja. Men liksom, livet...
Jag var borta ett tag där. Jag var borta ett tag där, men jag hörde lite på sudden. Men vi ska komma ihåg att när vi tycker att det är så självklart att det ska gå på våran sommar. Men det är ju inte sommar på rätt så många ställen i världen då. Då kan man ju vända lite på det. Varför ska det alltid vara när vi vill ha det? Jag tycker också att det har varit väldigt bra på det här sättet. Och sen är det ju vissa länder kan inte spela i på våran sommar. Det är ju för varmt, så är det bara. Och har de fått det så måste ju de få bestämma. Så att det här tror jag kan vara en öppning för att det kommer gå lite olika tider beroende på vart det är.
Du?
Också en reflektion med att hockey-VM spelas på sommaren. Alltså, ja, det har man aldrig gnällt där. Men
fotbolls-VM på vintern.
Ja, och det är ju, nu ser jag aldrig hockey-VM, men man spyr på hockey framåt maj. Då har man liksom haft 350 grundseriematcher i SHL. Och man bara liksom, lägg ner det där, jag vill inte se något mer. Och så ska jag hockey-VM med 22 amatörer dyka upp.
Och ännu sjukare, när hockey-VM sen är slut, då håller ju NHL-slutspelet på. In till juni någon gång. Så kan det vara. Världen är ju ding, ding, ding nu alltså. Det är ju fotboll på vintern och hockey på sommaren.
Hur vi tystade ner Robin med hans argument med barnen här. Vi bara gick vidare. Tyst med dig.
Helt ointressant. Helt ointressant perspektiv.
Ge inte ha så dåligt samvete. Försök
inte. Nej, verkligen inte.
Fan vad dåligt. Ja, men du, så här är det. Förutom att man gillar Axén och sådär, så har han ju den goda smaken att likt jag vara anglofil. Och igår så blev det ju en match mot för England mot Senegal. Vad tänker du kring den, Alec?
Att den har sett ut ganska mycket som England har gjort. Lite halvknackig start och sen har de bara växlat upp. Och så ser de livsfarliga ut. Och har ju många spelare som har bra form, som har lätt att göra mål just nu. Så att får de bara ordning på drället i backlinjen, så ser det här riktigt, riktigt bra ut faktiskt.
Har ni hört John Stones smeknamn nu?
Nej.
The Barnsley Beckenbauer.
Ja. Behöver han jobba lite på tassen.
Jag kan ge dem ett halvt rätt på det.
Ja, men det är så roligt. Och att det var jättemycket snack kring John Stones och Harry Maguire då. Att de har ju, om man går in och kollar deras statistik, de släpper tydligen inte in mål när de två spelar mittbackspar. Inte så mycket Maguire för känt kan jag tänka mig. Men ändå, det där är. Och då visar att de här två känner man sedan juniortiden när de växte upp liksom, där uppe i Midlands. Och att de har väldigt fin relation. Och då är det tydligen så att de brukar sitta och dricka te tillsammans, vilket är helt fantastisk information. Och att John Stones då är lite mer noggrann med vilken te det är som skickas dit. Det ska vara Yorkshire, riktigt Yorkshire-te då, som skickas ner. Och om det inte är det på plats så blir han lite bitter. Så det är lite härligt att tänka att de två, när de inte spelar fotboll, sitter och dricker te bredvid varandra och gillar varandra väldigt mycket.
Där hade du gärna varit
tredje mamma. Ja, det är så jävla fint. Det är så fint. Alltså, mittbackspar, liksom, så att de gillar varandra. Alltså, folk hatar Maguire, men han har sin polare där.
Men Stones gillar
honom. Ja, eller hur? De sitter och dricker te ihop. Det är så jävla vackert. Ja, det är härligt.
Ja, det är underbart.
Men jag är ju inte så jävla imponerad av hur det ser ut. Jag jämför med Frankrike som ser mer robust ut. Jag tycker ändå att England ser rätt ihåligt ut. Alltså, det är ju inte, de imponerar inte. Jag tycker att de får lite för mycket kärlek.
Nej, men du har ju varit med så länge, David. Du är ju typ lika gammal som mig. Så du vet ju att man ska inte imponera i första omgångarna. Utan det är sen man växer upp. Du kommer ihåg 82... Italien och Tyskland var idioter allihopa. Sen stod de i finalen och sådär. Det är nu det börjar. Jag tror att de också vet det. Och det är därför de har kunnat gått runt på mycket spelare nu. Så nu är de fräscha. Nu kommer det bli något helt annat mot Frankrike. Men sen håller jag med om att Frankrike är riktigt bra och ser riktigt bra ut. Så det kommer bli en tuff match. Men allt det här som är gjort hit, det är helt meningslöst. Förutom att man har vunnit.
Vilka ser du har en inneboende uppväxling i sig? Vilka har inte imponerat men kan vinna ändå?
Alltså du menar, England är ett sånt lag, absolut. Sen beror det på hur man räknar Spanien och så här, som avslutar dåligt typ, så, men ändå är ju bra. Liksom. Brasilien har vi pratat om, det där är också ett lag som fortfarande har grejer kvar tror jag. Liksom. Då menar jag inte att det blir så här, oj vilken jättestor skillnad, men det finns ändå de här små detaljerna, lite som ni pratar om gårdagen, med lite sämre eller bättre skärpa från Senegal så kan de göra ett eller två mål på drället där nere. Det kommer inte hända mot Frankrike. Frankrike måste vara bättre för att skapa sådana målchanser, så det tror jag kommer bli skillnad. Sen är England ganska bra på att spela lågt försvar, och det gör inte så mycket om de inte har bollen tror jag, just i kontringsstället med de här spelarna. Sen var ju odugra Kane. Han gjorde ändå, låg ändå bakom saker igår som gjorde att han förmodligen får en liten skjuts, tror jag. För att han har varit lite tveksam och missar ju bra läge. Men jag tror att gårdagens match gör att han kommer flyga nu.
Sen har de ju värde. Det blir intressant att se om han skruvar. Jag tror inte han gör det om han går över till en treback med Kyle Walker som höger mittback bara för att skärma av Mbappé. Men de har ju världens bästa defensiva högerback, tycker jag, i Kyle Walker. Han är ju fruktansvärt snabb. Sen har ju han haft ett skadeproblem här mot slutet i Manchester City, så han kanske inte är i toppslag. Men de behöver ju honom i toppslag för att kunna ro på Mbappé.
Du, nu började jag satt och funderade lite grann här. Jo, det är ju så att det har varit en diskussion i sociala medier där Viasats fotbollsexpert och även Martin Åslund då, som även är med här. Han drar ju en tes om att med det här laget som Frankrike har så är det skandal typ om man inte vinner VM-guld. Jag har väldigt svårt att köpa den argumentationen. Du som ändå då är expert då, likt Martin, så får väl du lägga ut texten om han... Om det stämmer.
Nej, men de har ett bra lag. Men att det är inte så att det sticker ut mer än något annat, tycker jag inte. Sen har ju de alltid möjligheterna. Men det, jag liksom, det är ju lite som Belgien. Det är lite som Holland. Det känns aldrig riktigt som det är med kärlek. Så där. Det är alltid lite strul. Det är alltid några som ska sticka ut i Frankrike. Så den där lagsammanhållningen. Den är aldrig riktigt så där som jag tror att de skulle kunna... Få ordning på det så skulle de kunna bli ännu bättre. Men det är alltid någonting som skaver liksom.
Ja, men om jag säger bara titta på spelare för spelare. Portugal, borde inte de då skratta sig fram till en semifinal med det laget?
Jo, lite så
alltså
kanske.
Om man då ska gå på samma tes som, ja, som man gör. Mm. Det jag säger, jag tycker inte det håller. Det är ett VM. Alltså vet, en slip-up. Ja, men vet, så här, i ligan om Manchester City torskar mot, fan vet jag, något bottenlag. Det gör ingenting. Därför att de kan ta igen det... Liksom under de 38 omgångarna som är framåt. Men ett VM, en slipper du ute liksom. Så det är ju en annat sätt att se på fotboll. Det är annat sätt du måste närma dig matcherna, tänker jag.
Men position för position.
Ja, det ser du ju. Förlåt. Ja, kör du Robin.
Nej,
kör du.
Nej, men utöver Mbappé eller på strikerpositionen. Sen 2018, vilka har blivit bättre? De har ju, alltså, det känns som att Varane var bättre. Mm. Umtiti är bättre. Det liksom var ju het då. Mm. De hade Pogba och Kanté då. Alltså, visst, Coman kanske, men annars så känns det som att de... Jag vet inte om de har gått framåt så mycket sen dess.
Nej, inte sån lag. Alltså, det tycker jag inte. Rabiot är väl betydligt bättre nu än då, liksom så. Men absolut
sämre än Pogba när...
Ja, när han var som bäst. Eller Kanté när han var som bäst och så, liksom. Så är absolut så. Vad tänkte du säga, Ark?
Jag kommer inte ihåg. Robin har så smarta tankar så att det bara försvann. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det är ju många av de här lagarna, alltså, när de får till det, som är... Vi får tycka vad vi vill om Spanien, men de är ju jobbiga, för att mentalt vet du att du kommer inte ha bollen i 70%. Och jag tror att många av de här matcherna nu som börjar komma i kvarten, det kommer bli mycket för länge. Och sen får man se på straffar. Och det är inte alls omöjligt att det blir där mellan Frankrike och England. Och då vet vi hur det brukar gå med straffar. Liksom. Så är det ju. Men att det nu blir det på något annat sätt. Nu kommer det bli andra grejer. Liksom. Nu kommer de vara lite mer oroliga och rädda för vissa saker. Så jag tror att det kan bli mycket förlängningar, och det gillar vi som vill se mycket fotboll. Men då är det som du säger, små marginaler. Vem som är hetast, vem som vågar mest och sådär. De här klyschorna. Men jag tror att det kommer bli så.
Häftigt. Dagens match är snabbt bara. Vilka ser du mest fram emot?
Jag ser fram emot alla när det är VM. Det är där som jag tycker är tjusningen. Det finns ingen sån här mervärde eller annat. Och det är också så här att när man kollar på dubbelmatcherna, där vi också... Det där är, alltså man mår ju dåligt när det är fyra matcher om dagen och sen är precis ska de börja spela samtidigt. Alltså då blir jag förstår ju när man har problem med olika saker, att man blir stressad och så. För att då är det precis två matcher samtidigt, då kunde man välja två olika matcher. Då valde man ju oftast fel på stora tvn och på lilla, för att den lilla varit bättre typ och sådär, som man inte trodde innan och sådär. Så att nej, jag ser fram emot alla matcher alltid. Jag tycker det är alldeles för roligt för att man ska välja bort någon.
Härligt. Tusen tack för den här morgonen, och tack dartbutik.se för att ni ville vara med i fotbollsmorgon en gång till. Vi väntar fortfarande på vår tavla.
Ja, tavlan borde komma snart.
Och pilarna.
Så den är på väg. Den är på väg. Jag har sagt till Martin att han har sagt att den är på väg, så att ni kommer kunna få tjuvträna. Ni får ju ta med handvraket från Sollentuna också. Det är bästa om ni blir fem ju.
Fabbe tänker jag. All right. Ja, det är bra. Det där var det bästa du kunde säga. För då, nu måste vi sluta. Det var bra slutord. Ja, det är bra. Tack. Hej
tack,
då.
Tack.
Hej. God morgon. Och vi ska ta oss direkt från en pigg och alert Alexander Axén till Joel Pallvik som är PR-konsult på Packtrain. Sports Marketing Agency är Packtrain. Och det är ju så att Kylian Mbappé blev utvald till matchens lirare både mot Australien och Danmark. Mm. Och uppgifter från L'Equipe gör nu gällande att Kylian Mbappé har valt att dölja Budweiser-sponsringen på prispokalen vid båda tillfällena. Detta för att han inte vill marknadsföra alkohol. Och om ni kommer ihåg från EM tror jag det var att när Cristiano Ronaldo skulle bli intervjuad så stod det två stycken Coca-Cola-flaskor framför honom på podiet. Då flyttar han bort dem och ställde fram vatten och var liksom så här, det här vill jag inte veta av. Och det här blir ju superintressant, för de här två bolagen går in med jättemycket pengar för att finansiera fotbolls-VM. Och då tänkte vi kolla då med en PR-konsult, Sports Marketing Agency-människa, vad det här liksom skickar för signaler. Men först, det viktigaste, Joel, god morgon.
God morgon.
Hur är läget?
Det är nyvaket men bra.
Ja, du, först bara, vad är din relation till fotboll?
Oj, herregud, fotbollen, stor relation. Stor fotbollsnör och jobbar ju med det. Man kan ju säga att fotbollen har format den man är. Och jag har lärt mig livet genom fotboll, helt enkelt.
Mm, och det är något Göteborgslag kanske som klappar lite extra här hos dig.
Det är det.
Det stämmer.
Blåvitt såklart.
Ja. Jag tyckte jag hörde någonting på dialekten som gav bort det.
Ja, jag förstår.
Ja, eller hur? Ja, där var den.
Hur ska man rädda det varumärket?
Man ska anlita Packtrain.
Ja, det är bra. Jag fattar. Härligt, Joel. Du har svår på allt. Hörru du, Kylian Mbappé vill inte synas tillsammans med Budweiser och Paul Pogba har gjort samma sak. Cristiano Ronaldo tog bort Coca-Cola och sa liksom drick vatten istället. Hur illa är det här för de här samarbetspartnerna till FIFA?
Nej, men det är givetvis illa, det är givetvis problematiskt är det, men inte så illa skulle jag säga ändå, utan det är, man får titta på kontexten är det de har köpt egentligen, det är exponering. Och när de väljer att ta bort en logga eller liknande i ett sammanhang som en, efter matchen, när det är matchens lirare och sådär, så blir det en annan kontext helt plötsligt, eller det händer någonting, man hackar systemet som jag brukar säga. Och det gör ju att vi sitter och pratar om det här, det gör att L'Equipe sitter och rapporterar om det här, det gör att hela världen rapporterar om det här, så helt plötsligt så är Budweiser in the spotlight igen så att säga. Så att, men givetvis, det är säkert några mellanchefer som är riktigt förbannade, kanske några huvuden som rullar också, att man inte förankrat detta. Och jag ska säga, det är ju problematiskt såklart, det är det.
Ja, alltså problemet är ju liksom när det gäller Ronaldo att han inte bara flyttar på dem utan han säger så här, drick inte det här, drick vatten istället. Är det en uppåtgående trend inom fotbollsvärlden att fotbollsspelare tycker det är viktigt att bojkotta onyttigheter eller alkohol? Kan du se en sån trend?
Det kan vi definitivt se en sån trend, och det har att göra med att spelarna är stora varumärken själv. De har ett stort följe själv. Och de tycker att det är viktigt att ha ställning för saker där de kan tjäna pengar på också. Det ska man ha i åtanke, för att det är ju inte så att Kylian Mbappé går ut och pratar om mänskliga rätter här heller, utan det finns ju ägarintresse i PSG från Qatar, och sen så har han också inför VM haft en liten beef med Franska fotbollsförbundet för att de säljer hans bildrätt, eller att det är hans bildrättighet som används mest för han är den största stjärnan och då ska han ha mer betalt. Så det kan fortfarande vara så här att han vill bara ha mer betalt.
Men min gissning är, nu, de här exempel som du tog nu är säkert inte, men är det inte ganska ofta så att det pushas på från konkurrerande, att de har personliga varumärken med en annan leverantör som kanske pushar dem att göra såna här saker, eller?
Absolut, så kan det definitivt vara. Och det är ett jäkla mischmasch. Det är rätt jobbigt är det också för nationsförbunden. Är det att, som jag sa tidigare, att de blir sina egna varumärken. De blir nästan sina egna mediehus. Så de gör ju egna privata dealer då. Och det krockar oftast med förbundet eller med klubblaget. Så det kan definitivt ligga någonting i det.
Det här är att vi har ju också riktat in oss på dumma grejer på något sätt som spelare håller på med i sociala medier. Och om man då tänker så här att man ska tänka på ens varumärke och så vidare. Tänk nu att Göteborg har spelat en tuff match och du är bitter, ledsen och allt som möjligt. Och på vägen hem så öppnar du upp Twitter eller Instagram eller liknande. Och så ser du att Sebastian Eriksson har lagt upp en bild på deppande blåvittspelare. Och så står det att inte resultatet vi önskade. Det är så han kommenterar den här matchen. Not the result we wanted. Så borde det inte skada spelarna att hålla på med just den där catchphrasen? Den är så dålig och den är så intetsägande. Borde liksom inte liksom, alla som jobbar med spelare och deras liksom, image säga att du får inte skriva det där. Det här är inte bra.
Jo, jag håller med. Men det finns ju alltid två sidor av myntet. Jag tror delvis det är en mänsklig reaktion för att tänka på då, jämfört hur det var att spela på 90-talet. Man är ständigt uppkopplad, man är ständigt nåbar, man ser allt, man får allting kastat på sig. Jag tror att det är en mänsklig reaktion att man vill gå ut och skriva det. Men jag håller med dig, jag tycker inte att man ska behöva göra det heller. Det här är liksom sport, det handlar om att vinna såklart, men ibland så går det åt helvete. Och det är en del av sporten. Och sen så, jag vet inte, ni har kanske sett när DN intervjuade mig också. De undrade om, är det någon som ligger bakom det här? Kan det vara agenter och liknande? Ja, det kan det mycket väl vara. Eller PR-konsulter som de nämnde. Det kan det mycket väl vara. Men man blandar lite äpplen och päron där igen. För ofta så är det, ni nämnde Pogba tidigare. Rabiot tänker jag på också, som har mamma som agent. Det är mamma, det är pappa. Det är gymnasiepolare, det är gymnastikläraren som kommer när de blir stora stjärnor och säger, vänta nu, jag kan ta hand om ditt varumärke, jag kan bli din rådgivare här, jag kan sociala medier. Och så blir det de här snedstrampen. Men det blir också att det blir lite följa John också. När ni säger det här, not the result we want, tänker jag på Rashford direkt. Och så en sån här miles lång text efteråt.
Fast han har ju ändå, Marcus Rashford har ju kanske skrivit långa grejer, men han har ju ändå lyckats jobba upp en annan persona i sociala medier, också i hans sociala engagemang.
Verkligen.
Som gör att, jag känner ju aldrig att man blir arg på Rashford, för att man vet att det är en sån god människa.
Men United-supportrar blir det.
Ja, för att det är onda människor.
Ja, men du vet hur det är. Men det är ju också hur laddat det är med det sportsliga också. Att ingen kommer undan. Även hur bra gärningar du gör vid sidan av fotbollen. Lyckas du inte prestera i mitt fotbollslag, då blir jag förbannad. Mm. Det visar ju en del på det. Och då vill man inte ha...
Ja, men jag tänker bara, fatta hur förbannad de varit på honom om man inte har på med de här grejerna.
Ja.
Alltså rätt så.
Så kan man säga. Jag tror att han... från din roll då, utifrån din roll som PR-expert, vem tycker du sköter sina sociala medier bäst? Har du några exempel på fotbollsspelare som du är imponerad av?
Ja, det är ganska skralt med det, men jag brukar faktiskt nämna Rashford för att, precis som David säger, han bottnar i det där, han gör väldigt mycket. Nu kan jag inte hennes efternamn, är Megan Rapinoe.
Ja.
Hon är duktig också. Ja, duktig opinion. Ja, de är duktiga på att använda sina plattformar som förebilder. Men jag skulle faktiskt vilja lyfta någon annan som verkligen gör det på riktigt. För det ska ni också veta, precis som du är inne på David där. Det är det här Coca-Cola, det är det här Budweiser vill se också. De vill se äkta engagemang. De använder spelarna för de är förebilder. De är lite mer intressanta än ett varumärke. Så när de gör rätt, då blir det väldigt bra. Men jag skulle säga att den som verkligen bottnar det finns säkert fler, men när jag tänker top of mind, det är Juan Mata. Common goal, som får spelare runt om i Europa att skänka 3% av sin lön till social hållbarhet.
Dels det,
det tycker jag är på riktigt.
Ja, kanske lite för vettig för att vara i den kontexten helt enkelt.
Ja.
Ja. Härligt! God morgon på dig, Joel! Kul att ha dig med! Joel Pallevik från Packtrain, en sports marketing agency. God morgon, hej!
Fotbollsmorgon är sponsrat av Carlsberg Alcoholfree. Och det känns ju extra kul att ha med en sponsor som varit en trogen fotbollssponsor och en del av fotbollskulturen ända sedan 70-talet.
Ja, det finns ju en väldigt fin historik kring Carlsberg och deras klassiska logga som global sponsor till Liverpool. Det känns som en stor del av ens uppväxt med matcherna på TV.
Ja, precis. Och nu med Carlsberg Alcoholfree så finns ju även ett bra alternativ att dricka under matcherna. Utbudet av alkoholfri öl har ju ökat rejält de senaste åren och Carlsberg är marknadsledande i Sverige.
Har du koll på hur man tillverkar alkoholfri öl, Axel?
Det har jag inte.
Det är faktiskt så här att vissa tillverkare avslutar bryggningen genom att koka ölen. Alkohol förångas vid 78,3 grader. Man kan kalla det omvänd destillering. De flesta bryggerier använder dock vakuumdestillering. Detta gör man för att bevara smaken i ölen på ett bättre sätt.
Stort tack Carlsberg Alcoholfree som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Då är vi tillbaka i Fotbollsmorgon och nu välkomnar vi in Jens T. Andersson.
Vad kul att du tog på dig hörlurarna.
Fan, han är här.
Tolk.
Ja, precis. Landslagschef på Svenska Fotbollförbundet. Välkommen hit.
Stort tack.
Vad innebär det att vara landslagschef?
Ja, det är en nyinrättad roll i svensk fotboll. Den är mer vanlig internationellt skulle jag säga. Många av de andra nationerna som vi spelar mot, framförallt det europeiska, har motsvarande roll. Vilket vi inte har haft i Sverige tidigare. Vi har haft den fördelad på de fyra olika, ja, herr, dam, pojk, flick och sen nu även futsal. Så att jag har kommit in och
övergripande
mer, ja,
över
precis,
dem.
Mer titta på liksom en strategisk nivå och utvecklingsansvar och vad gör vi idag, vad skulle vi kunna göra bättre och vad ska vi göra mer av och mindre av och så vidare.
Och om man är chef, då tänker jag, du har ju en så här exekutiv befattning. Kan du sparka Janne precis när du känner
för det? Nej, det kan man inte göra. För att förbundskaptenerna för våra representationslandslag, de tillsätts av styrelsen i Svenska Fotbollsförbundet. Så att ytterst är det styrelsen som står för den.
Men du rekommenderar?
Tillsammans med generalsekreteraren.
All right. Vi ska också säga att du har ju då valt att kandidera till ordförande för Svenska Fotbollförbundet. Carl-Erik Nilsson lämnar ju posten nu i nästa årsstämma eller årsmöte eller vad ni nu kallar det för inom fotbollen. Men du har ju gedigen bakgrund inom fotbollen. Bördig Uppsala, va?
Mm, precis. Och bor fortfarande kvar där. Och ja, har gjort under alla mina år, även de åren jag bodde utomlands, så har jag haft boende kvar där. Så att jag trivs där och tycker att det är lagom avstånd till Stockholm på det sättet.
Hur är det att växa upp på ett ställe där det inte finns några kullar och berg?
Vi har ju Gamla Uppsala höga.
Ja,
det är riktigt
that's,
bra.
That's it.
Där lekte jag som barn.
Ja, det är ett speciellt ställe där på alla sätt och vis. Men berätta nu, varför vill du bli ordförande?
Därför att jag tror att min bakgrund kan komma väl till pass från fotbollen i det strategiska arbetet som drivs på styrelsenivå. Det är inte så att jag har gått under hela min uppväxt och väntat på att bli ordförande för svensk fotboll. Och det har jag inte ens gjort sista tiden. Men i takt med att jag blev lite uppvaktad här under början av hösten och började resonera lite grann med folk och sådär, så kände jag att det kan vara ett bra tillfälle. Man har ju ofta åsikter om saker och ting, vilket ni också har, och
nej,
jag också om saker
du
och ting. Och då tänkte jag att men då är det ett bra tillfälle att ta lite ansvar för det och se vad man själv kan bidra med om så blir fallet. Så därför tackade jag ja till att bli nominerad.
Mm. Vilka var det som låg på dig?
Ja, men det är några stycken från fotbollsrörelsen. Nu är det ju Häcken som har nominerat mig, men jag har haft lite kontakter med folk ute i fotbollsrörelsen.
Men jag tänker, hur länge har du varit landslagschef?
Jag började där i mars.
Ja, känner du inte att du är du klar med det redan?
Nej, det är jag inte. Och det var som jag sa in, som jag var inne på tidigare, det var inte alls min plan det här. Utan när jag tackade ja till att bli landslagschef, då hade jag dessutom bara varit ordförande ett år för svensk elitfotboll. Så att det var liksom ingen bra timing och det var inte enligt tidtabell på det sättet. Men så att först var jag lite, jag började här, jag trivs väldigt bra med det jag gör och kände att jag ville fortsätta med det. Men lite som jag var inne på, i takt med att man börjar resonera med folk så växer också den här känslan fram av att sådär, vill rörelsen att jag ska ta ett större ansvar för svensk fotboll än vad jag gör idag? Fine, då kör vi. Mm. Så.
All right, det är det viktiga då. när man tar över det här ordförandeskapet så hoppas jag i alla fall att den som blir ordförande har någon form av idé. Alltså vad vill man förändra? Vad vill man göra bättre? Vad har du för, liksom, om du får drömma fritt, liksom, vad är det mest akuta som du skulle vilja ändra på och ta tag i inom svensk fotboll?
Men jag tror att vi lever ju i en organisation idag. Jag brukar säga att fotbollen på fotbollsplanen idag, spelet går så mycket fortare än vad det bara gjorde för några år sedan. Och det är precis likadant med spelet utanför fotbollsplanen. Du behöver ta snabbare beslut, du behöver ta bättre beslut. Och liksom förväntningarna och trycket på fotbollen har ju ökat markant bara under de sista 5-10 åren. Inte minst medialt, men också inom rörelsen. Och i Sverige så lever vi i liksom en demokratisk fotbollsrörelse. Vi har vår 51%-regel och vi har liksom våra grundförutsättningar.
Är du för det eller emot den?
För. Men däremot så är jag liksom... Vi är lite trögrörliga i vårt beslutsfattande. Så att jag tror att vi ska såklart inte göra våld på våra egna stadgar om hur beslut ska fattas. Men jag tror att vi har en del att göra i att hitta mötesstrukturer och former för att fatta bra och bli lite mer snabbfotade i vårt beslutsfattande. Så att vi säger ju ofta i svensk fotboll att det är så bra för att vi jobbar med bredd och elit tillsammans. Och där är vi lite unika i Sverige. Det är inte så vanligt internationellt. Men jag tycker inte riktigt att vi följer formerna för att göra det fullt ut.
Hur tänker du då?
Nej, men vi har ju idag i beslutsfattning, vi har vårt årsmöte på våren, vi har vårt representantskap på hösten där man egentligen fattar tävlingsbesluten. Årsmötet är mer val till våra olika styrelser och nämnder och kommittéer och så vidare. Och sen har vi ytterligare ett möte på sommaren som vi brukar kalla för ordförandekonferens. Det är egentligen enda gången i svensk fotboll som bredd och elit faktiskt träffas tillsammans och diskuterar saker och ting. Och både formen för den sammankomsten, men jag tror också att vi kommer att behöva fler strukturer andra delar av året i liksom mer arbetsmöten då. Så att vi liksom har ordentliga beslutsunderlag när vi fattar våra beslut. Det är trots allt ganska stora beslut som fattas som har stor påverkan på svensk fotboll.
Finns det någon förebild om man ser till andra förbund runt om i Europa eller i världen som du tycker att de där jobbar på rätt sätt? Där går det undan.
Nej, alltså det är jäkligt svårt att jämföra nationerna och strukturerna och kulturerna mellan länder. Men det är ju intressant att liksom titta in hur de andra gör. Och som ett exempel nu så var jag besökt i Portugal här under hösten. Och där väljer man en ordförande på 4 år. Sen måste den ordförande ta ligans ordförande som vice ordförande. Mm. Och därefter väljer ordföranden själv 12 personer. Och sen så får de 4 år på sig. Mm. Har de uppnått det som rörelsen i Portugal tycker är bra, ja, men då blir han omvald. Och har de inte gjort det så tar man in en ny. I Sverige har vi liksom mer en representativ styrelse där man sitter som representant för svensk elitfotboll, SEF herrarna eller EFD för damerna eller distrikten då. Och så har du en ordförande. Så att det är olika sätt att göra det på. Jag tror inte att det portugisiska sättet går bara att lyfta in i svensk folkrörelse på det sättet. Däremot så finns det ju såklart saker man kan liksom titta på och skruva på och hämta från varandra. Det tror jag definitivt att det gör.
Går det att förena de två då? Elit och bredd? På det sättet som jag tror kanske att fotbollsrörelsen tror att man... Eller som fotbollsrörelsen kanske alltså, vill att man...
Utifrån hur vi är strukturerade så måste vi göra det i princip. För att jag säger ordförandestolen idag i svensk fotboll, den bygger på 4 ben. Och det är bredd, det vill säga distrikten och alla våra typ 2900 föreningar där verksamheten verkligen bedrivs. Och sen så har du det andra benet som är elitdelen som är förhållandevis liten procentuellt om du tittar på utövare i fotboll. Men som har en enorm betydelse för fotbollens popularitet både på herr- och damsidan såklart. För att du behöver ha de stjärnorna för att bredd och ungdomar ska få något att drömma om. Och sen har du den internationella delen som tillhör ordförandeskapet också. Och slutligen så har du en politisk del. Och alla de 4 måste liksom samverka och sitta ihop för att annars vickar stolen.
Har vi varit väl tunga på den politiska delen innan, tänker du? Eller vilken av de här 4 benen har fått minst istid, om man nu får säga att det är speltid?
Istid vet jag inte. Men jag har svårt att liksom uttala mig om hur det var. Jag har ju inte satt mig in i de här frågorna sedan 15 år tillbaka, men har ju varit det under senare tiden. Jag tycker kanske att vi i fotbollen har varit lite halvskrala på den politiska delen. Tittar vi här i Stockholm till exempel på anläggningsfrågorna så liksom... så är det som att vi kommer på det inför ett val när det är några månader kvar. Och så här, ja, nu måste vi trycka på. Det är ofta lite sent och det blir inte så mycket mer än ett litet rop. Så där. Där tror jag att man strukturerat måste jobba över mycket längre tid med påverkansarbetet för att nå fram med det.
Mm, det är någonting vi har pratat om här, anläggningsbrist, alltså planbrist. Mm. Men även kostnader, ska det kosta så mycket att spela fotboll som det gör?
Nej, det ska nog finnas både och. Jag säger inte att det, om du pratar föreningarnas avgifter nu eller de kommunala avgifterna.
Ja, men både, vi tar föreningarna som kanske är det som blir drabbats utav dem.
Alltså, ja, så blir det ju såklart att i slutändan så blir det någonstans föreningarna och utövarna som får betala. Men jag tror att du ska ha, liksom, det ska finnas valmöjligheter åtminstone. Det ska inte vara så att du inte har råd att spela fotboll. Dit får vi aldrig hamna. Men är det så att du är i en klubb eller en förening som bedriver sin verksamhet på ett speciellt sätt som gör att det är lite dyrare, så ska du åtminstone kunna välja eller välja bort. Men att ta bort det och förbjuda det, det tror jag inte.
Men kostnaden är ju ett problem. Kostnaden och tillgång till planer är ju någonting som jag hör när man är ute med kidsen.
Här i Stockholm, va?
Precis.
Ja, men det är en ganska stort distrikt.
Det ser bättre ut runt om i landet, men här i Stockholm är det problematiskt.
Jag vet inte hur det ser, om det ser mycket bättre ut. Jag har en kompis som sitter som ordförande på någon liten landsortsförening, med samma sak där liksom, med att priser stiger, det blir dyrare och dyrare, och de har spelare som inte kan fortsätta spela fotboll för att kostnaderna är, och det här har ju smygit sig på, de här kostnaderna. Vad beror det på att det kostar mer nu?
Ja, alltså jag gissar att det är samhället i övrigt, och när det är kommunala anläggningar så åker priserna upp i samband med att de kommunala organisationerna inte går som de ska, så att det blir ju en följdeffekt såklart. Men jag tror också att vi i svensk fotboll behöver lite grann, vi har en tradition och en historia av att vi vill göra likadant överallt i landet, och det där tror jag vi behöver komma ifrån lite grann. För att nu pratar vi Stockholms distrikt, men pratar du Uppland eller Norrbotten eller Skåne, så har vi liksom helt olika förutsättningar och helt olika behov. Och där måste vi ha liksom en flexibilitet, tror jag, i våra distrikt, så att vi kan göra på lite olika sätt inom ramen för vad som är okej för svensk fotboll, såklart. Men det är klart att det där är ju en del av det, och anläggningsfrågan, det är anläggningsbrist i Stockholm. Det finns andra distrikt där vi har anläggningar står som inte nyttjas fullt ut. Och då blir det en kostnad för de få som faktiskt utnyttjar dem också. Så att problemen ser lite olika ut i olika delar av landet.
Vad är det mest akut inom fotbollen då, som du känner att det här brinner nu?
Ja, men jag tror att nummer ett är att få ihop bredd och elit än mer och hitta strukturerna för hur vi ska jobba framåt. Vi har nu till exempel till det årsmötet som kommer, så finns det någonting som det kallas för Göteborgsmotionen. Det är några föreningar som via Göteborgs fotbollsförbund då har kommit in till Svenska fotbollsförbundet. För mig är det ett rop på hjälp, men det man säger är att man vill komma åt en del av SEFs pengar, det vill säga Svensk Elitfotboll Herres pengar. Deras intäkter har ju stigit rätt rejält under den sista 10-årsperioden, och nu vill man att en del av de pengarna ska rinna ner i rörelsen. För mig är det en form av konsekvens av att RF gick in tidigare och satte en takregel för verksamhetsstödet. Så att vi får inte samma bidrag för våra barn- och ungdomsverksamhet i fotboll runt om i Sverige som man får i andra idrotter.
Varför inte det?
Nej, för att Riksidrottsmötet fattade beslut om att man kan få max 10% av det där stödet. Och sen är det ju så att fotbollen, vi bedriver ungefär 40% av all idrottsverksamhet som finns i Sverige. Men vi får betalt för 10. Så att en timme för din dotter eller son som spelar fotboll är värd mycket mindre än i en annan idrott. Och det där har ju slagit väldigt hårt på fotbollen såklart. Och som en konsekvens av det tycker jag man ser att Göteborgsmotionen nu, som i det här fallet får liksom känneteckna lite mer breddföreningar, i alla fall under eliten, men det är division 2, division 3, division 1 föreningarna, vill ha en del av elitkakan. Och det är klart att börjar vi på det sättet kannibalisera på varandra inom svensk fotboll, så kommer troligtvis nivån på vår elitfotboll att sjunka, vilket i sin tur ger en negativ konsekvens på vår breddfotboll. För då kommer vi inte ha lika framgångsrika elitlag, vi kommer inte ha lika mycket stjärnor att se upp till.
För jag var
vi
kommer inte ha så många landslagsstjärnor. Om de har ännu bättre på bredden, som är de som fostrar stjärnorna, tror ni inte att det kommer bli bättre spelare som kommer upp? Alltså jag tror säkert att de resonerar på det sättet.
Så kan det vara, men de kommer också vara kvar kortare tid hos våra elitföreningar, för då kommer vi inte ha råd att ha dem kvar, skulle jag säga. Så då blir det nästa konsekvens att de sticker utomlands än mer tidigare. Så att Vi behöver nog mer hitta ett forum för att samla elit och bredd, titta på hur vi kan få in mer pengar till fotbollen totalt sett, än att vi börjar försöka komma åt varandras pengar.
Men det här med RF då, att de inte släpper till mer pengar, det måste ju vara prioriterat ändå va, från fotbollens sida att få en större del av kakan.
Ja, visst. Sen är det ju så att idag så tillsätter staten x antal miljarder till idrotten, och sen är det så faktiskt att Riksidrottsförbundet och Riksidrottsmötet, de kan besluta om hur man fördelar de pengarna. Och där har man ju tagit ett demokratiskt beslut på RIM. För att det är ju ett antal specialförbund som röstar.
Är det Riksidrottsmötet då?
Ja, precis. Och då är det ett antal specialförbund som röstar. Och det är klart att det blir demokrati, men det blir inte rättvist riktigt. Nej. Om du frågar mig.
Nej, det så. Köper jag.
Ja, köper jag. Jag har hört att fäktningen var, vad heter han, Sven eller lite, någon från det utifrån Lidingö tror jag. Alltså. Ja, som ställde upp för att bli ordförande mot Björn Eriksson. Mm. Liksom att han pratade väldigt mycket om de mindre förbunden. Ja. Liksom att det var,
jag får gå dit och fäktas med honom.
Ja, exakt. Mm. Att de skulle få mer pengar. Så att liksom inom RF så är det ju såklart en, alla vill ju åt pengarna, och de känner liksom att vi behöver mer. Alla specialförbund känner att de behöver mer pengar.
Ja, precis. Ungefär som det är i fotbollen. För att där behöver vi liksom, där har vi våra distrikt och våra elitklubbar och som är de olika delarna. Där alla tror jag sitter i en känsla av att de behöver mer pengar. Mm. Vilket är fullt naturligt. Men, och det vi behöver göra tror jag i svensk fotboll, om vi tittar bara på fotbollsförbundet och vår verksamhet, är att vi behöver få ut mer pengar där verksamheten är. Och det är för att höja mottagarkapaciteten i våra distrikt. De behöver mer resurser för att i sin tur kunna jobba mer med föreningarna där verksamheten faktiskt bedrivs. Så att där har vi en utmaning också att ta tag i.
Karl-Erik Nilsson har ju fått en hel del kritik också för hanteringen av Qatar. Och att han anses vara lite feg i sin approach mot FIFA och VM. Hur ser du på det?
Ja, det där är en jättesvår fråga. För att å ena sidan, nu vet jag inte exakt vad det är han har fått kritik för, utan
egentligen allt.
Hela liksom, nu är ju VM spelas ju just nu och är fint och kul, och vi som gillar fotbolls-VM. Sen kan man ju konstatera att processen bakåt är skandalös utifrån att man har mutat sig till VM, och det är liksom bevisligen så. Och det har varit en jäkla massa ytterligare effekter längs resans gång, så man funderar lite grann över hur det har kunnat gått som det har gjort. Men nu är det som det är. VM spelas i Qatar och det är klart att när Infantino öppnar sitt VM med det speechet...
Hur mår du? Vad känner du dig som
nej,
idag?
Men det kändes inte bra i magen om man är en skallig kille från Uppsala. Inte för så många andra heller, tror jag. Så det är klart att det är mycket i det där som känns jävligt trasigt och liksom lite smutsigt. Så. Sen är det ju så att vi är ett av 211 nationer i FIFA. Vi är en av 55 i UEFA. Så det är klart att när vi skriker som högst upp i Norden, det är självklart så att vi alla är för mänskliga rättigheter och alla de delarna. Samtidigt som jag är lite försiktig för att tala om för de andra 210 länderna hur de ska leva i sina länder. Det måste också finnas en ödmjukhet från oss i det. Men definitivt så ska vi stå upp för våra värderingar. Och
men om det jämför hur Norge och Lisa Klaveness har hanterat situationen där Sverige framstår som lite mer passiva i sammanhanget. Hur ser du på den?
Jag tror att du behöver kunna göra både och. Ibland behöver du sätta ner foten och liksom skrika till och få dina rubriker som också ger internationell press. Som jag gissar att det får göra för Lisa. Och ibland så tror jag att du behöver lite grann ta dig fram för att vara med där beslutet ska fattas i det rummet. Så att jag kan nog inte säga att du kan göra bara på ett sätt, utan du behöver nog hantera båda. Sen är det ju svåra frågor, och det är ju inte frågor som
vad är det som är svårt i dem? Nej, som man ser diskussioner
kring. Om du är verksam inom fotbollen och det är ett fotbolls-VM på gång, så tror jag att du liksom är inställd på en viss typ av fotbollsrelaterat. Och sen när du kommer helt plötsligt in, jag menar titta bara på vår liksom insikt i gästarbetarnas situation i Qatar. Den har ju gått från 5-100% insikt på några månader. Så att vi lär oss ju hela tiden under resans gång.
Fast skillnaden också är ju att, och nu är det inte ditt, för det här var innan du började på förbunden, men du är verksam i en organisation som gick ut och ganska stolt och sa att vi är här nere och påverkar, vi har ett långsiktigt engagemang här nere. Så att liksom, det kan inte ha kommit som någon överraskning för fotbollsförbundet, utan de säger ju själva att som har full koll på det som har hänt. Ändå så uppträder han så pass passivt i det hela. Och inte liksom uttrycker det som de har gjort. Det är det som jag tror många stör sig över.
Nej, och så det får väl i sådana fall Karl-Erik stå för, tänker jag. Jag har lite svårt. Jag tror också att det är, han har en liten utmaning utifrån att han sitter i UEFAs exekutivkommitté och hanterar FIFA mer på en vardaglig basis än vad vi kanske gör i Sverige då. Så det är möjligt att det har spelat in, men jag tycker att han har gjort det förhållandevis bra. Sen hade vi såklart allihopa, tror jag, kunnat vara tidigare och tydligare med vad vi tyckte om Qatar-VM.
Infantino, bör han sitta kvar?
Han kommer ju sitta kvar oavsett vad.
Men tycker du Sverige ska stödja det?
Nej, jag har svårt att göra det i nuläget.
Men just nu, vad är det som skulle kunna göra för att han får en till chans givet hur det har sett ut under det här mästerskapet?
Jag är av uppfattning att alla människor har en chans att förbättra sig och göra saker och ting bättre imorgon än vad man gjorde igår. Så att, är det så att han slår sig in på den vägen och liksom fattar beslut och gör uttalanden som passar oss bättre, då har jag liksom inte sållat bort honom för all evighet. Men jag tror att han i det talet han hade nu talar nog till de andra kontinenterna i större utsträckning än till just Europa. Så. Det är ju också så att tittar du i världsfotbollen så är Europa en fjärdedel ungefär av liksom totala FIFA. Men vi är de med de bästa ligorna och mest pengar. Så att jag gissar att det finns en del relationsproblem kontinenterna emellan om man tittar ur ett FIFA-perspektiv. Och det är ingenting som jag ligger och funderar över varje kväll när jag ska sova på något sätt. Men jag kan se att det är så i alla fall.
Fast en fråga som om du blir vald kommer landa på ditt bord. Till exempel att Danmark, England, Tyskland och några andra funderar på att lämna FIFA helt och hållet. Mm. För att det liksom inte håller. Vad tänker du när du ser sådana rapporter?
Nej, men det är ju såklart ett rop på att någonting inte är som det ska vara. Och det är klart att de frågorna får vi ju borra i när vi kommer så långt. Men jag har svårt att tro att vi som ensam nation vi behöver liksom gå samman i större utsträckning. Och vi är ju inte ens överens i alla frågor inom UEFA heller. Där vi trots allt bara är 55 nationer. Så att vi kan också skilja oss rätt vitt så. Så att ja, vi får väl titta på de frågorna om och när vi hamnar där.
När det gäller just det som har varit runt förbundet när Karl-Erik kanske får prata, det är ju det du sa, den lilla delen, alltså eliten och landslaget. Det har varit väldigt mycket diskussioner också om utbildningen, hur ser den ut, alltså tränutbildning, hur ska vi göra för att liksom höja verksamheten, höja liksom det vi håller på med, elit. Hur tänker du kring det? Är det någonting som förbundet ska hålla på med eller ska det ligga på SEF?
Alltså det är ju jättestora frågor, för att om vi pratar om att vi ska höja eliten i form av vår liga så, och liksom kvaliteten på den, ja men då är det ju i första hand SEF som ansvarar för det arbetet i vardagen. Sen ska ju vi som förbund givetvis vara med i det och delge vad vi kan och stötta på det sättet. Sen i tränarutbildningen, ja den ligger ju under Svenska fotbollsförbundet och den styrs väldigt mycket av UEFA. Det vill säga att vi ska genomföra det man bestämmer sig för på Europanivå. Så att det är lite olika delar. Och sen så kan du ta spelarutbildningen in i det där också. Och då blir den mer på svensk fotbollsnivå. Och där är väldigt mycket SEF, IFD och Svenska fotbollsförbundet tillsammans som tittar på hur den ska bedrivas på bästa sätt. Och det är typiskt en sån fråga där jag menar att vi i större utsträckning behöver hitta våra forum och våra samarbeten mellan bredd och elit. För att vi behöver ju också värna om att få så många som möjligt att spela så länge som möjligt. Det kommer också gynna eliten i slutändan. Men vi har en drop-off ganska tidigt i tonåren, både på flick- och pojksidan. Och hur kan vi motverka den? Och hur kan vi få ännu fler att börja? Så att det är ganska många frågor i att utveckla. Man säger ofta att utveckla svensk fotboll. Och vad menar man då egentligen? Är det vår distriktsverksamhet på den delen? Eller är det SEF, IFD? Och det förstår jag. Det är inte helt lätt att sortera alla de där frågorna.
Nej. Hur ser du på damfotbollens roll inom fotbollsfamiljen?
Ja, men den är ju i Sverige är vi ju extremt duktiga på damfotbollen och har ju haft den under lång tid. Och vi har ett landslag idag på damsidan som är rankade tvåa och som ligger närmare första platsen än vad vi har gjort tidigare. Samtidigt så har vi en liga som har generellt varit väldigt högt rankad och som har varit väldigt, väldigt bra. Vi har fått mycket utländska spelare till oss och liksom haft ett gott renommé. Men nu händer det ju en väldig massa ute i Europa. Och jag brukar säga generellt så att det som händer i Europa 5-10 år senare så hamnar det liksom i Skandinavien och i Sverige. Men nu är ju konkurrensen någonting helt annat. Så att jag tror att damfotbollen som liga i Sverige kommer att få jobba en del. Och tittar vi över ett längre perspektiv så kommer den kanske att falla lite grann i rankingen. Och mer motsvara det vi har och ser på herrsidan. Det vill säga att vi ligger lite längre ner på rankingen och blir nästan en talangliga som skickar ut i de europeiska storligorna. Och det är nog inte otänkbart att vi kommer att hamna där på damsidan också.
Är det ett misslyckande om man har den pole positionen sedan tidigare att inte finnas kvar i toppen och att acceptera att man faller ner på där herrallsvenskan ligger?
Nej, ja, både och skulle jag säga. Det är klart att man kommer göra allt vi kan och vi kommer att göra precis allt i vår makt för att behålla vår position. Men tittar man generellt sett så kan man säga att ekonomin styr väldigt mycket. Och vi kan som inte riktigt konkurrera med de pengarna som de större klubbarna nu pumpar in i damfotbollen. Precis på samma sätt som att vi inte kan konkurrera med de stora klubbarna på herrsidan. Så att det är inte att vara negativ på det sättet. Men ska jag vara lite realist så skulle jag säga att vi kommer att gå åt det hållet. Sen ska vi bromsa det och stoppa det så tidigt vi kan. Men det kommer att vara en utmaning.
Härligt! Tusen tack för att du kom förbi. Tack, nu ska vi ta oss vidare och ta oss an dagens matcher. Och det gör vi ju tillsammans i samarbete med Simor. Där du streamar VM-matcherna utan avbrott. Mm. Och ikväll då...
Jag kör ju allt där. Jag kör ju även SVT:s matcher på Simor. Så den bara ligger och tuggar.
Ja, ikväll så är det ju då 19.30. Mm. Robinson.
Just det. Det är synd att vi inte fick prata med Axén om det igår. För hans häst i den här, alltså, den han har trott på från början. Hon åkte ju igår. Mm. Sofia.
Ja.
Sorry för er som inte har sett den nu. Otta har inte sett, men Sofia rök. Ja, verkligen. Sånt där kollar man ju på söndagen. Ja. Nu är det ju dock lite problematiskt när man har fotboll den här gången. Men man får med
Robinson. Men man hinner precis emellan.
Nu när det inte går två fotbollsmatcher så kör man
Nej, men Robinson. Alltså, första matchen är ju slut. Då hinner man ju käka och dra Robinson. Absolut. Innan andra matchen börjar.
Sen har du C-more, kan du se det när du vill på dygnet.
Mitt mellan här kan man play upp det från C-more. Och då är du även där utan avbrott. Det är bara att snurra på. 21 minuter är obruten följd.
Ja, underbart.
Ja,
Men här ser vi fram emot Neymars återkomst.
Men framförallt så börjar vi med 16 matchen innan. Då är det Japan mot Kroatien.
Och Japan är en som favorit.
Nej. Kovacic spelar ju.
Jag tycker Kroatien ser ganska... De är lite farliga, de känns tunga alltså.
Ja.
Eller hur?
Ja. Det enda, ja. Nej, jag tycker de ser, och att man vet att de när som helst kan få en smäll och göra
det. Alltså, det är brassarna de får nästa va? Om
ja,
de vinner.
De här två möts.
Det blir tufft. Men Kroatien är lite småjobbiga. Och det var ju frågetecken kring vilka i Kroatien som skulle göra målen. Men det tycker jag ändå att Kramaric och gubbarna har...
Ja, det är inget konstigt. Sen har jag är ju jäkligt, och det är inte bara för att han numera är i Chelsea, utan jag gillar honom även i Real Madrid, men det är ju Kovacic. Mm. Så det är ju en så här fascinerande fotbollsspelare som inte är så många utav just nu. Men du vet så här, att det känns som att han är mycket bättre än vad han egentligen fattar att han är. Han skulle ju när som helst kunna liksom bara liksom driva igenom, bryta linjer och göra sin grej. Men att han liksom så här... nästan lite frustrerande att sitta och kolla på honom, för man tänker att du kan få ut lite mer utav det du har.
Jag tror han kommer växla upp när Modric slutar, för det är, alltså Modric är ju fortfarande nummer ett och han är bättre, men jag tror att det är svårt att vara två så skickliga mittfältare. Så tror jag att det finns bara egentligen, för om du vill få ut max av dem, det funkar ju bra ändå, men då finns det nog bara plats för en.
Ja, och liksom att Modric också liksom gillar att liksom gå framåt med honom, och att när han spelat med Jorginho till exempel i Chelsea så kanske när det funkar bäst, då brukar Jorginho sitta kvar, så kan Kovacic liksom ta sina löpningar.
Men
Rakitic glömmer vi bort att han inte är kvar i... Nej. Nu är det länge sedan han slutade, men just 2018 där så var han jäkligt viktig för Rakitic och Modric.
Han var inte 30 när han lade av i landslaget. Kan han vara 89 eller något sånt där?
Jag vet inte. Jag tror att han något år... han och Modric skiljer inte jättemycket i ålder,
tror jag. Okej, men Modric 85 eller något sånt där.
Men Rakitic, han fick ju sin utbildning i Schweiz. Så han är ju liksom bara... Han är ju... kroat på liksom föräldrarnas sida, men växte inte upp i Kroatien.
Nej. Så han är 88, snart 84. Mm. Jag tror inte han delat ett innan.
Nej.
Men det är ju, det blir väl att man jämför de två, för att de har liksom, de har ju kamperat på det här missförhållandet så länge. Men det säger ju mer om att Modric lirar så länge kanske.
Ja. 2006 gjorde han sin första landskamp.
Modric.
Kämpar den.
Född 85. Det är ju häftigt att han fortfarande lika bra. Alltså.
Ja, och liksom, du nämnde Messi tidigare, att man ser liksom att han har blivit sämre, eller långsammare, inte sämre. Men det innebär ju att han, någonting har tappats. Men Modric undrar mig liksom, varför blir han inte...
Nej, undrar hur länge han kör.
Vad jag förstår så kör han väl nästa, det som han kör ett år till med Real. Alltså de är så här, satt väl i höstas och pratade om förlängning.
Ja.
Men det är helt sjukt. Alltså så här att... Just att den positionen centralt på mittfältet, han får rätt mycket smällar. Han spelar sjukt många matcher. Ja. Det är ju inte så att han vilas till de stora matcherna. Men det känns inte som att han blir långsammare, gammal, skadad. Ingenting. Det är säkert Benjamin Button typen.
Ja, ja, häftigt.
Häftigt. Men där hoppas vi på Kroatien, eller hur?
Ja, det gör vi. Nu får det vara slut med Japan. Jag orkar inte mer.
Även fast om det skulle bli Japan-Brasilien i nästa omgång så är det ju...
det blir Japan-Sydkorea, vilket derby.
Ja, det orkar inte att tänka på. Men det blir nästan som ett derby också, för att det landet där det bor flest japaner utanför liksom Japan, så är det i Brasilien. Ja. Och jag tror bara i Sao Paulo så bor det uppåt 5 miljoner alltså i den delen. Oj, alltså japaner. Så att det är ju har någonting med att de åkte dit och arbetade på något sätt. Så att det är ju jättestort med om de skulle mötas. Det skulle bli som en derby.
Ja. Så det är, men så får det inte bli.
Nej, det får inte bli. För att det är klockan 8 då så går ju Brasilien in. Och där kan jag tipsa på att här i centrala Stockholm, nu vet jag inte hur det är i andra städer, men det är ju under 12 tror jag där borta på Södermalm under Tele2 telefonkiosken, fotbollsarenan där. Där samlas brassar och dansar och kollar på, alltså det är samba dunk och kollar på matcher och sådana saker. Det är jordens fest.
Coolt.
Där de går all in. Och så blir det lite extra krydda med kvällens match i med Pelé-situationen som påverkar laget extremt mycket. Och han ligger för palliativ vård. Så att det, när de säger att det är stabilt och att det är, alltså stabilt och palliativ för mig är, de hänger inte ihop. Palliativ, då kommer du dö. Yeah. Så enkelt är det. Tragiskt nog.
Liksom. Verkligen.
Vill jag bara säga en grej till angående Brasilien. Jag hörde igår på att det fanns en diskussion, hävdas då i Fotbollsmorgon, de som körde igår, om Pelé är den största i Brasilien eller inte. Det börjar lyftas att Garincha skulle vara någon större än lite.
Borrell, tyckte
jag. Jag kan säga att de har inte haft så fel överhuvudtaget. I Brasilien så pratas det om världens bästa fotbollsspelare, kan de sitta och argumentera. Är det Maradona eller är det Messi eller någonting annat? För att de är mänskliga. Men sen finns det liksom en som är omänsklig på en helt annan egen nivå. Och det är Pelé. Mm-hmm. Så att det är liksom, det är inte ens en diskussion om vem som är världens bästa.
Men den kan ju ni ta vidare i Eurotop.
Ja, åh fan. Så att du blev studsigt älskande.
Ja, sen är partymålet. Ja, och Fjäll också i det här läget.
Nej, men jag säger bara hur diskussionen är där nere. Ja. Jag tror att man måste fatta det för att förstå vilken stor påverkan det har på landslaget. Därför att om Pelé dör så kommer det få stor påverkan på landslaget. Och de är ju, som ni har sett själva, så oerhört känslomässigt styrda. Thiago Silva, om de släpper in ett mål, kan ju tappa en hel match. Neymar blir skadad i hemma-VM och det påverkar allihopa. Nu är ju...
Får det negativa konsekvenser? För det kan ju också stärka dem.
Jag tror att det kan bli, framförallt om han dör, så kan det bli negativa konsekvenser runt det hela. För att han är hela landets ambassadör. Och framförallt så är han den första svarta som har liksom slagit fram och blivit accepterad i det vita Brasilien. Och då ska ni veta att det är hardcore strukturell rasism i det där landet. Så att han är ju liksom en symbol för allt det goda i landet. Ja, fan, han är ju den som har varit med och liksom, han var ju med deras första VM-guld och sen upplevt alla. Så de har inte vunnit någonting.
Men det fick jag höra från Borrell då, att han Pelé är två av de där mästerskapen har inte varit så delaktig, utan det är det sista mästerskapet som han...
Jo.
Men absolut.
Han var helt iskall 58, gjorde ingenting här. Så är det ju absolut. Mm. Det är ju bullshit.
Okay.
Men... nej, men alltså han har ju levt igenom. De hade inget VM-guld innan Pelé. Nej. Och sen har han levt. Så det här är ju en jättegrej.
De tog alltså sitt första 58.
Ja, det gjorde de. Ja, det är nästan 100 på. All right, Brasilien, Sydkorea.
Ja, vi kanske kan ta det. Jag har en annan grej jag måste prata om. Men har vi något speltips eller? Borta på ATG?
Ja, men det har vi. Mm. Ja, det har vi. ATG. Här kommer de. Det är du som har lagt det, så du får berätta.
Yes! Jag har gjort så här, att det är inte alls jag som har gjort det här, utan det är redaktör Viktor som är Sylvas, som har tagit fram det här spelet. Och han har alltså spelat under 2,5 mål i Japan-Kroatien. Jag köper det. Det kommer bli en tight, snål tillställning. Och sen har vi över 4,5. Jag ser inte ens.
Hörnor.
För Kroatien.
Yep.
Mm. Förväntar oss alltså tryck mot den japanska kassen. Men inga mål då, utan bara tryck. Och sen har vi ju i kvällsmatchen då, över 1,5 skott, va?
Mål av Brasilien över 1,5.
Över 1,5, yes. Ja, du får dra, jag ser inte.
Yes. Det är två mål de ska göra.
Mm.
Och sen så ska Neymar skjuta 2 skott på mål.
Mm.
Och då får du 3,25 för den. Totalt sett 10,72. Det innebär att min satsade 10, så får jag 107 kronor och 20 öre.
Varför den här är så bra, själva brassespelet, är att Neymar tillbaka i turneringen här nu. Nu handlar det för honom att visa sig. Och Brasilien är ju lite lack över den här förlusten mot Kamerun. Alltså det var inte bra.
Nej.
Även om vi andra ser som att de vilade och de hade redan vunnit. Men det accepteras ju inte i Brasilien.
Nej.
Att man förlorar en VM-match.
Nej.
Så att här handlar det nu om att kliva ut och visa hela fotbollsvärlden att vi är att räkna med det här slutspelet. Och jag tror Sydkorea, såg man bilderna när de gick vidare, de har lite... De reagerar lite för mycket på det där. De har redan nått sitt mål. De kommer att åka på ordentligt.
Såg ni Pochettinos reaktion, alltså gamla Tottenham-tränarens reaktion när Sydkorea gick vidare?
Nej.
Han gillar ju Son så mycket.
Ja, just det.
Och blev ju nästan gråtfärdig av lycka för att Son hade lyckats. Alltså det är ju lite fint att just de två bär mer.
Har kvar det är väl bara jag som gillar Son mer än vad han gör. Så att, men jag grät inte. Men det var kul.
Ja, han grät inte heller.
Nej.
Men nästan.
Vi ska prata om det, men det är målet. Jag är besatt av det målet. I det läget i matchen, att behålla det, att ha den sinnesnärvaron och hålla och så precis rätt ögonblick.
Mm.
Det är så jävla snyggt det målet han gör.
Jag är ju svag annars för Mbappés båda mål.
Igår,
ja. Bara när viker upp dem liksom. Så det är så häftigt så det finns inte.
Nej, men just, jag gillar ju skottet mot första stolpen.
Ja.
Alltså sådana avslut är så häftiga. Det där borrande i höga är ju jättesnyggt också, men det kan väldigt många fotbollsspelare leverera. Men att Mbappé kan skicka den i första, det älskar jag, och det gör han ju ganska ofta.
Och ganska tryck på den också. Det är inte så att den smeks upp där, utan det smäller bara till.
Nej, brutalt mål. Men jag måste också få prata om en annan grej. Glöm inte att det måste vara min startnummer för att få spela, och stödlinjen.se finns det anstånd om man har problem med sitt spelande.
Precis.
Men Raheem Sterling fick ju lämna turneringen igår.
Det är
otroligt tråkigt. Men ni vet vad som har hänt då?
Ja, alltså det här är vanligt. Det här händer för ofta.
Men det får ju inte hända mer. Vänta nu, de här gubbarna tjänar 4 miljoner i veckan. Kan vi inte ha folk på plats när man åker iväg på fotbollsmatcher? Eller när man är iväg på ett fotbolls-VM? Alltså, det är ju sorgligt det som har hänt, givetvis. Men nu måste ju faktiskt spelarna börja ta det här på allvar.
Ja, men de försöker göra det. Och det blossar upp hela tiden. Robin Olsen råkar ut för det. Alltså det händer ofta.
Ja, det händer
och tyvärr händer det ofta, mer ofta än vad som rapporteras.
Mm.
Och då tänker jag liksom, antingen kan vi bygga ett samhälle med murar. Eller så måste vi ta tag i orättvisorna så att drivkrafterna att åka hem och råna folk på det sättet försvinner bort. Liksom.
Mm.
Det är ju en act of frustration. Ja, det är klart att det är svårt.
Ja.
Men jag tror att ett samhälle med för stora klyftor, så ser vi det här till slut. Men det är för jävligt.
Ja.
Och jag försvarar inte de som gör det.
Nej.
Men vi ser ju, precis som Jens T. Andersson såg Göteborgsportionen som ett skrik på hjälp, så tror jag att de här... rånen som är också liksom ett uttryck utav en viss utsatthet. Men jag förstår inte att inte klubbarna och landslaget ser till att, eller de själva, så mycket pengar som de tjänar. Ha så fall någon vakt eller vad det nu kan vara liksom hemma. Men de bryter sig in i hemmen och de står
med
familjen. Hans fru och barn var hemma. Någon kliver in i huset med vapen.
Mm.
Och rånar dem liksom. Så att det är klart att han lämnar och drar hem.
Ja.
Nu har han dock sagt att han ska åka tillbaka beroende på hur de mår.
Mm.
Jag hade inte lämnat min fru och barn efter en sån grej. Vad säger
du? Får hänga med?
Ja, någonting så ja. Är det ju så.
Det är svårt att relatera till och veta hur man skulle känna. Ja, det är ju så jävla stört. För nu är känns det att man inte blir förvånad längre. Det var ju magnituden på det, att det var under VM och att han var tvungen att dra hem och sånt där. Men som du säger, det händer ju hela tiden och det är ju inte heller... Man är inte förvånad om det händer oftare än man får höra om det heller. Att det tystas ner.
Nej, det är helt galet. Mm. Så det är, ja, men det är så tragiskt. Först kom ju bara rapporten om Sterling has to leave the, bla bla.
Och Ben White har ju också fått lämna. Ja. Verkar ju vara något annat då, men också av familjeskäl då. Och så kommer det här med Sterling och man kände att shit, vad är det som pågår? Mm. Men så kom det ut de här hemska nyheterna då.
Ja, det är galet. Mm. Om man inte är intresserad av VM så har ju C-more en mängd annat att kolla på. Har du börjat kolla på den här nattryttan?
Nej, men herregud. Nu blir du gammal och grå i andra personer. Vi pratade om det förra
veckan. Ja, men om du har kollat vidare på. Ja. Eller är du klar med den?
Nej, men det kommer väl ett avsnitt ikväll, va? Jag har ju betalat av 6. Det står inte hur många avsnitt det är. Men jag tror att det är 7:e avsnittet. Den är ju fortsatt väldigt bra. Och men gaskramande.
Alltså jag började kolla på den lite grann. Jag ska kolla på den, men den var så jävla tungt. Ja. Alltså, och jag var inte liksom...
I mode.
Nej, mitt humör var inte on point för att få så här tunga grejer. Det var tungt att stänga av. Men det är ju ett tecken på att det är bra. Ja. Man blir berörd. Liksom. Så nu jag ska kolla på den här nattryttarna.
Bra skådespelarinsatser och en hemsk grundstory som är ju baserad på en verklig händelse.
Det är ju ridsportsvärlden det där. Du, vad härligt. Imorgon är vi tillbaka. Båda, eller alla tre.
Ja, eller? Visst är vi det.
Även
lista,
eller?
Lista
imorgon.
Ja, det tycker jag.
Jag skulle ha varit borta imorgon egentligen. Men så vill jag ju inte missa er.
Alltså, vad skulle du iväg på? Vad skulle du iväg på?
Vara pappa.
Jaha.
Ja, precis.
Det är tisdagar, just det.
Ja, precis.
Då står det kalendern.
Ja, exakt. Bara pappa. Nej, en tisdag i månaden. Ja. Då måste jag börja ta ansvar för de två.
Ja, det är bra.
Men som sagt, vi är tillbaka imorgon klockan 7. Och podden som ni lyssnar på nu, om ni inte har hört hela, kommer ut om några timmar bara. Ha en bra dag.
Ja.
Eller hur? Mm. Fan vad härligt det är att träffa Robin Berglund. Minst 2 gånger i veckan. Mm. Och Jesper.
Tack.
Ja, där kommer det. Hej då!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C-more sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?